Men ska vi dra igång?
Ja! Det är min tur!
Det är din tur!
Hej och välkomna till podden Public Cervix med Hyckel!
Hej!
Nu, det här är alltså säsong 2.
Säsongstart!
Säsongstart, precis. Förra avsnittet, säsongsavslutningen, det blev lite försenat på grund av helger och sånt. Familj, fest, gäster, ledighet, anledningar, väder också säkert. Så nu går det ganska kort tid. Men här kommer då alltså säsong 2. Det här, det är nu. Och det är alltså avsnitt 9.
Eller 10.
Nej, vi har bestämt.
Vi får börja klippa bort Cecilia om hon ska hålla på så här.
Nu är det nu. Hon får inte vara med.
Nej.
Men jag tycker det är toppen. Hej av mig.
Ja, det var Cecilia.
Det är jag som säger hej av mig till mig själv. Det är för övrigt ett tips nu. Du är det nytt år, det är 2023. Man får alldeles för lite påhejningar generellt i livet. Så om du sitter och lyssnar på det här nu så kan du bara blunda och tänka hej av mig för i helvete.
Jag heter Hanna. Jag säger hejar. Inte på någon.
Det var ju
du
inte sant.
Neutral.
Vi är olika på det sättet, jag och Hanna.
Ja, jag vet inte hur jag ska ställa mig till det. Jag heter Ami, jag är på alla.
Ja, det låter bättre.
Så du kan få vara med i mitt lag.
Men vad snällt.
Men apropå det här, heja mig. Jag har ju lärt mig ett jättebra tips av dig, Cecilia. När man ska göra någonting som är lite läskigt eller känns väldigt stort och oöverkomligt eller bara något i största allmänhet som man vill ska gå bra, att ställa sig i så här Superman pose innan man gör det.
Mm.
Och det har hjälpt mig så himla mycket, och jag vet inte hur jag ska liksom beskriva den, men man ställer sig bredbent med röven i backen eller så här, men så här, fötterna i
det
marken
är väldigt
och så,
bredbent.
Det behöver inte vara så bredbent, men jag vet inte på vilket sätt röven är med, men det känns liksom som att den är en del, så det var där, jag ville säga det, men den sitter där den sitter, bara låt den vara. Den är med. Och sen så sträcker man upp armarna och ser så här stark ut. Vi får nog posta en bild på det här i samband med att avsnittet släpps, inser jag. Men det är ett jättebra tips. Det är med mig hela tiden när jag ska göra läskiga saker, vilket jag gör emellanåt.
Det är så himla bra. Alltså, en grunddel i det är ju att så här, händerna upp i luften på något sätt. Man kan ställa sig med händerna i sidorna som en så här power pose. Om man tänker att man är en duktig börsgubbe som är lite över medelålders och kan jättemycket saker och ska ställa sig och berätta någonting som han verkligen kan. Hur han skulle stå. Det är ju en bra så här power pose för att få styrka.
Men jag tycker den blir lite mer aggressiv.
Ja, men den är liksom lite aggressiv. Och den är liksom så här, men om man inte känner att man är, men om man inte är i ett läge där man liksom kan upp med händerna i luften för att man så är den lite mer diskret.
Ja,
men annars så är det ju det bästa är att bara gå in i ett hörn eller en skrupp, eller om man bara är själv så kan man ju vara vad man vill. Och bara, tycker jag, händerna upp i luften som ett V liksom. Så här. Så tycker jag att man får jättemycket.
Ja, det är ett väldigt bra tips.
Mm.
Men det är också, just det händer, det pratade vi ju om igår lite grann. Att för min son gör ju det när han blir glad, eller när han får liksom han får roliga besked, eller så här, nu ska vi gå och bada. Så här, ja! Och så slänger han upp armarna rakt upp i luften som liksom någon slags instinkt. Man blir glad.
Ja, och sen så konstaterar du att du ju ganska ofta gör det när du blir glad, så att han nog hade fått det av dig.
Ja.
Och typ en timme senare så konstaterade du att, att jag också gör det.
Fast du lägger på lite jazz hands.
Men det är bra.
Vad gör du när du blir glad, Hanna?
Nej, men jag vet med mig att folk för massa år sedan har kommenterat att jag ofta sträcker upp armarna rakt upp i luften.
Mm.
Men jag vet inte om de är kvar där.
Ja, men
jag har inte tänkt på det.
Du skulle jag säga har en väldigt sån, rak. Ja. Armarna är liksom rakt upp över huvudet och sen böjs knäna rakt ner. Så du är liksom parallell fast knäna går fram.
Ja, men så. Armarna uppåt sträck.
Och sen vänta, det röven fanns i backen. Någon, där kommer röven i backen.
Åh, vad roligt. Vem var det? Någon komiker för massa år sedan.
Ja, vad var det? Men inte det i 5 myror och 4 elefanter?
Nej, nej, nej.
Han
nej.
Som ledde det.
Jag tänker, roligt.
Jag tänker roligt. På sen kväll med Lok, tror jag. Och någon lång, smal man som typ låtsades han var polis. Och var ganska obekväm humor.
Vad roligt. Vad roligt, nej.
Aston Kvarts.
Jag kommer ju inte veta vad han heter, även om vi kommer på det. Så vi lämnar det kanske.
Om det är någon som lyssnar som kommer ihåg vad det vi pratade om, så kan ni väl skriva det till oss.
Men det är bra, alltså, det är kanske där, det kommer ju röven i backen, att man böjer på benen lite samtidigt som man gör det.
Får man lite vardagsträning också.
Ja, ja. Kul, men det är ett bra tips. Mm. Armarna upp i luften, röven i backen, och så kan man heja på sig själv. Eller på någon annan, på alla andra. Men glöm inte bort att heja på sig själv också, tycker jag är viktigt.
Jag ska börja öva.
Ja.
Ja, men det är ett bra nyårslöfte. Nu har vi kommit in så långt i januari när det här släpps att jag snart kommer ha mina nyårslöften klara.
Ja.
Och det kan ju vara ett då, att heja mer på mig själv.
Ja, men jag tycker det, för jag tänker så här, det är ju inget man gör bara spontant, eller det är lite svårt. Och därför tycker jag försöker ha som nyårslöfte, ett av mina nyårslöften är att jag 30 sekunder om dagen ska försöka heja på mig själv. Och bara det är ganska svårt, jag har redan misslyckats. Det är inte så långt in, men jag misslyckas ganska många dagar. Men jag försöker för att liksom få in någon sorts så här...
Hur, har du en liten hejramsa
ja,
då?
Ja, hur rent konkret går de här 30 sekunderna av hejning till?
Alltså, de har ju inte hänt så himla ofta. De har ju hänt ganska sällan.
Än så länge går de inte till alls.
Än så länge går de till väldigt sällan. Ja.
Men har du någon plan?
Heja. Heja mig. Så här då, skulle jag kunna säga. Att det här blir jättepretentiöst. Jag tycker att sånt här är jättejobbigt. Det är därför jag har gett mig själv. Alltså, hade jag haft lätt för det här, då hade jag ju inte haft det här som ett nyårslöfte. Utan jag tycker att sånt här är fruktansvärt svårt. Och extremt cringe. Men därför tänker jag att det är väldigt bra. Så då tänker jag att man till exempel kan tänka, heja mig. Jag är bra. Jag är värd allting som jag vill ha. Jag är värd kärlek. Jag är värd att bli uppskattad för saker jag gör. Jag är värd att tänka snälla saker om mig själv. Jag kämpar otroligt bra. Gud vad jag har kämpat bra. Vad fint att jag försöker bry mig om andra människor. Vad fint att jag tar den här stunden och försöker peppa mig själv. Heja mig!
Nu har du passerat 30 sekunder.
Ja.
Mm-hmm. Men alltså, handlingen är alltså att tänka detta. Räcker det verkligen?
Ska det är också fint att du har en power pose när du säger detta till dig själv.
Ja, men det är jätteläskigt och fruktansvärt svårt. Jag sitter här med händerna i midjan och sträcker på mig. För att annars, men det är svårt att heja på sig själv. Det tar liksom emot lite. Det tar emot både för att man inte vet ifall man faktiskt har rätt att heja på sig själv. Tycker jag ibland. Ibland kan man alltså, eller jag i alla fall kan få så mycket självtvivel att jag liksom känns som att jag ljuger. Och det är jättejobbigt.
Alltså, jag tänker inte att man har rätt att heja på sig själv. Jag tänker att man har skyldighet att heja på sig själv.
Ja, men precis. Men ibland kan det ju kännas som att man inte har rätt. Att jag, alltså, ibland är det så himla läskigt. Alltså, eller jag tycker det. Jag tycker det är något av det svåraste och mest läskiga. För att det kan kännas som en lögn. Det kan kännas som ett hån. Man kan känna att det är jättepinsamt. Vem är jag att tro att jag har rätt att heja på mig? Och vem är jag att...
Jag tänker, det är därför som den där posen är så himla bra. Mm. För att även om man känner alla de där känslorna, så bara att ställa kroppen i den positionen, så blir det som att, eller för mig, så känns det som att då gör kroppen det där, kroppen hejar på mig.
Mm.
Bara för att jag har ställt den så, och den bara, yeah, det här, nu känner jag mig tuff och cool och kapabel och stark och sådär. Och förmedlar det till resten av mig. Min hjärna, antar jag.
Mm.
Min själ. Och det är ju ett jättebra tips. Att inte så här fastna i någon slags tankekonflikt. Så här, kan jag göra det här? Konstigt. Utan att man placerar kroppen och så får kroppen bara rent mekaniskt sköta det. Åter. Det kanske, du ska stå i Superman pose 30 sekunder om dagen. Jag tror att det är en bra start.
Ja, men för mig tycker jag att det är skönt att också konkretisera. Alltså att säga eller tänka saker. Så varför? Vad är det? Man kan ju också bara säga så här, heja mig i 30 sekunder, eller jag är bra, eller det är bra.
Tja, lalalala.
Ja, men jag tycker att det är så här, att jag försöker att inte låta mig själv slippa undan. Att säga nej, men nu ska jag vara konkret. Varför förtjänar jag allt jag vill ha? Eller så här, varför är jag värd att, eller inte varför är jag värd att älskas, utan att säga jag är värd att älskas. Och sen är det här så pinsamt och cringe att jag typ vill kräkas. Och jag känner det som att så här... Jag tycker alltså att säga det här i en podd är också fruktansvärt pinsamt. Ja, men alltså, jag känner så här, nu kommer hela världen döma mig som liksom den töntigaste, hurtigaste, alltså fånigaste, någon så här självhjälpscoach. Alltså det här, och jag är alldeles svettig för att jag gör det här nu, på bara de här sekunderna. Det är fruktansvärt, men därför tänker jag att det är också viktigt för mig, kanske inte för någon annan, men också de här 30 sekunderna, de gick ju så jävla fort. Och jag tänker att man ska inte sätta det mer än så. Utan man ska ha det så lågt att det går på bara fup, så att man liksom kan göra det. Har man glömt att göra det så kan man tänka på det precis innan man ska somna också. För att man hinner.
Jag har ett annat tips. Om man tycker att det är lite hårt att börja med att tycka om sig själv och heja på sig själv. Så kan man ju heja på alla de andra som är med en. Nu tänker jag knyta an lite till. Jag pratade om lavar för länge sedan. Och att en lav inte är en individ utan flera olika som jobbar tillsammans. Och så är det ju med oss också. Vi är aldrig ensamma. Det bor små djur i huden på ansiktet som är... Ja, de ska jag prata mer om en annan gång. Det bor massa bakterier på hela kroppen. Vi har hela ekosystem i våra navlar där man har hittat bakterier som annars bara återfinns vid så här underhavsvulkaner. Det bor svampar mellan våra tår. Det finns allt möjligt spännande. Och det är bara på utsidan av kroppen. Om man går in på insidan så är vi liksom en hel kontinent. Vi liksom, det är så många olika biotoper inuti oss. Så att
skillnaden i entusiasm här mellan Hanna och Cecilia, den är markant. Den
man
är påtaglig.
Man är aldrig ensam. Och det är nämligen också så att om vi bara tar alla mikroorganismer som bor i vårt mag- och tarmsystem så är de fler. De är fler individer än vad jag är själv. Det är fler enskilda celler än vad jag har celler i min kropp. Det finns 10-100 triljoner mikroorganismer i tarmarna. I cellen finns det mellan 37 biljoner och 100 biljoner.
Vänta, i cellen? Eller det är celler
i kroppen
i dig?
Finns det celler i
ja.
Mig.
Ja.
Och de räknar man i biljoner. Men organismerna i tarmarna räknar man i triljoner. En triljon har 18 nollor. Det är en miljon biljoner eller en miljard miljarder.
Man kan säga att du är ett flerfamiljshus.
Precis, och det är vi allihopa. Vi är så många andra att vi liksom är i minoritet. Det är fantastiskt.
Men vi borde liksom alla ha särskilda minoritetsrättigheter bara i egenskap av att vara en människa.
Ja, men precis.
Mm.
Och att man är aldrig bara människa. Man är en hel kontinent.
Oh.
Det finns liksom regnskogar. Och de här undervattensvulkanerna i naveln. Mm. Det är ju fantastiskt. Det är mest bakterier i tarmarna. Mer än 1000 sorter. Också gäst och mögelsvampar. Och encelliga parasiter och virus. Det känns lite tråkigt när man hör en sån lista på dem. Det är ju oftast inte någon av de här särskilt härliga...
Det kändes roligare än bara de där siffrorna med alla nollor.
Ja.
Mer personligt på något
vis. Mer personligt, men också lite läskigt. Att man...
Andas du fortfarande, Cecilia?
Du ser väldigt skeptisk ut.
Ja. Jag är nyfiken på... Jag är nyfiken. Jag har ju fobi mot vissa av de här sakerna. Så att jag tycker att det är lite läskigt.
De är jätteviktiga. Vår största delen av vårt immunförsvar.
Jag har ingen fobi mot kroppen, att kroppen fungerar. Eller mot celler, eller mot biologi, eller någonting sånt.
Nej.
Det är inte det. Det är vissa bilder jag får i huvudet som jag har fobi mot.
På mögelsvampar i magen?
Nej, jag tänker inte säga vad det är. Nej. För att jag har som sagt fobi mot det. Så då kommer jag bara få gå. Det är liksom... Det är... Ja, det är som man är. Så att jag, I'm not gonna say it. För att det slutar alltid med att någon tar upp de här sakerna. Och,
ja,
eftersom, det... och jag tänker göra min egen exposure KBT-terapi.
Ja, det
och sen
blir
visa
bra.
Bilder för dig. Får du fobi av den här bilden?
Ja, och man bara, nu vill jag kräkas och gråta. Och det är så svårt att fortsätta podda då.
Det är nog jätteklokt av dig, för jag tror inte jag hade kunnat låta bli.
Nej.
Men alla våra kompisar är jättebra för vårt immunförsvar och hjälper till att bryta ner mat. För det hade vi inte kunnat göra utan dem. Jättemycket av det vi äter kan vi egentligen inte äta, men bakterierna kan det.
Men betyder inte det att vi alltså kan det? Eller jag tänker att bakterierna är ju en del av oss, så kan vi inte...
Ja,
de är ju en del
eller
av oss.
Odlar bakterierna människor för att de ska ha någonstans att leva? Vem är det som utnyttjar vem?
Jag tänker symbios, att man båda utnyttjar varandra.
Ja, men det blir spännande när man börjar diskutera det där.
Men det betyder inte att vi är samma individ.
Nej, vi är ju många olika.
Men det cellerna finns... och jag, vi är samma.
Jag tänker att alla cellerna är ju liksom du. Du är en individ med många celler.
Men efter 10 år så har väl alla celler i ens kropp bytts ut, har de inte det?
I något slags genomsnitt, ja, tror jag.
Det är lite... Man är ju liksom en helt ny person efter 10 år, kan man säga.
Men alla de här som bor inuti oss, de byts ju också ut. Så när man bajsar så är det inte så mycket mat man bajsar ut, utan mest lik. Döda bakterier och annat härligt.
Det förklarar doften.
Ja, och därför så borde man, varje gång man går på toaletten och gör nummer 2, ha liksom en liten begravningsceremoni. Och det här har jag funderat jättelänge på. Liksom för att tacka att de har gjort det här jobbet åt en, att vi nu ska skiljas åt, att vi inte kommer träffas mer.
Vad roligt att du plötsligt säger att man gör nummer 2 efter att först har pratat om att man bajsar lik. Och sen, nu ska vi inte använda det ordet. När man gör nummer 2 så ska man ha lite ceremoni.
Jo, men det har vi hemma.
Har ni det?
Ja. Hej då bajset, varpå en av oss springer ut och berättar för övriga i huset. Jag har kissat och bajsat! Ofta med händerna upp i luften, för det är en glad händelse. Det är ju en typ av ceremoni.
Ja, men absolut.
Med händerna upp i luften, tackar vi bajset, spolar vi toaletten.
Men det är något, det är tips. Jag har kissat och bajsat!
Ja, men tror att det blir bra att lära sina barn att man, det är så man ska göra? Om vuxna också gör så. Vi har inte så mycket efter, men varje gång man ska gå på toaletten så är det så här: jag måste kissa! Ja, gå och kissa. Okej.
Tvåringen fattar inte. Som ceremoni,
nej, det är ingen ceremoni efter.
En annonsering.
Ja.
Inbjudningskort kanske?
Men det var det jag tänkte, att om jag då lär barnen att vi ska göra någonting efter vi har bajsat också. Men
du, vissa saker behöver man ju inte lära barn, utan det gör de på själva, vill jag bara säga.
Men du hade ju någon härlig norsk unge väl bredvid dig genom bajamaja på någon turné.
Nej, det var inte jag som hade det, men det känns som att det var jag, för att jag har berättat den här historien så många gånger. Nej, vi var på, med mitt jobb, på en norsk vikingafestival, marknad, långt ute på kusten i Norge. Och så fanns det sådana här toalettbåslängor. Och så var det en av, inte en av mina kollegor, men det var någon av marknadsknallarna, tror jag, en kompis till oss som hade varit på toaletten. Och bredvid honom så hade det suttit ett norskt litet barn, pojke, han var på herrarnas då, och sjungit och varit så glad. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Det är så göj att bärsa! Och det är ju absolut en typ av ceremoni. Mm-hmm. Om man inte är så high på norska, så bash betyder ju alltså bajs på norska. Det kan vara bra att känna till om man ska åka dit och festa, till exempel. Det kan annars leda till
väldigt intressanta efterfester.
Ja.
Mindre göj saker.
Ja, precis. Men vad hände där? Liksom? Ja, men det barnet var...
Ja, men hade en fin...
Hade en fin stund. Och alla fick vara med.
Jag funderar på om man ska tända ett ljus varje gång. Och så kommer jag på att, men det gör ju folk redan. Vi gör aldrig det. Vi har inte levande ljus hemma på grund av barn. Men ofta när man är och hälsar på någon och det ska vara lite mysigt, så har man ju ett ljus tänt inne i badrummet.
Men det är väl också för att man vill elda upp doften. Att man säger att det...
Eller för att tacka alla sina kompisar som har offrat sig. För att jag ska kunna äta knäckebröd.
Ja, så absolut.
Har folk det? Men jag är hemma hos folk för sällan.
Det har ju varit det här var pre-pandemi när man var hemma hos folk.
Men jag tänker att det är också det, om man då, att elda upp doften, det är också lite att, så doft är ju att partiklar sprids i luften, så det är ju att bajs flyger runt i luften, det är därför det luktar. Och då är det ju att man, fast jag har också hört att det här inte funkar, men poängen är ju att om man eldar upp doften, då eldar man också upp de här små liken.
Kremering.
Ja, precis. Kremering.
Ja.
Det är det man gör. Det är ju ceremoniellt.
Jag jobbar på det här och hittar en ceremoni som jag känner mig nöjd med.
Det kan ju vara en vidareutveckling av, är det så här, japanska toaletter som man liksom gör sitt, och sen får man en dusch i hela underredet, och sen när man går ut därifrån så spolar de av hela rummet. Liksom. Att man kan göra något sånt, men när man stänger dörren så är det en eldkastare som bara blåser av hela toalettpåset.
Jag tror jag börjar lite mindre skala.
Jag ska fundera på detta.
Så jag tänker ju att det här hänger ihop på hur jag ser på själen. För att jag tycker att själen är någonting extremt fysiskt för mig. Att jag är ganska spirituell, men jag är ju icke-religiös. Men jag, alltså, jag förstår inte riktigt varför själen är flummigt, är ett flummigt begrepp. Eller det beror på hur man definierar det. Men allting är ju energier. Och energi kan ju aldrig liksom förstöras eller uppstå. Energin är ju konstant, liksom, men den antar olika former. Och det här var en teori som jag började lobba för under gymnasiet med några kompisar. Att eftersom vi är sammansatta av saker, vi är bara sammansatta av energi. Allting är bara fysik och kemi. Liksom. Det är ju ingenting annat som finns i världen. Och vi är uppbyggda av det här. Och därför sitter vi ihop med hela världen. Även om vi med det som ögat kan uppfatta nu är skilda varelser och allting, så är ju allting bara ett. Och det är på ett helt icke-flummigt plan, utan bara på ett helt fysiskt plan. Att allting är celler, allting är mikrober, allting är de här sakerna. Och därför allting, alla avtryck man gör på jorden, när man tar ett steg så är det en kraft ner i jorden. Och den kraften dödar några mikroorganismer, andra uppstår på grund av den. Och när man andas ut så flyttar man på luften, och det påverkar luften lite grann, så att luften, ja, saker påverkas hela tiden av allting som alla gör, allting som alla plantor gör, allting som vi gör, alla avgaser, allting möjligt. Och det blir ju ett avtryck på jorden som för alltid påverkar jorden, oavsett om man vill det eller inte. Och det är ju själen, och den försvinner ju inte för att man dör till exempel, utan den är ju kvar. Alla våra avtryck är ju kvar. Och även bilden, vi har minnen av människor till exempel som har gått ifrån oss eller lämnat jordelivet, eller den här formen i alla fall. Den minnesbilden är ju också, det är ju liksom kemiska signaler, så det är ju också sant. Det är ju liksom också kemi som sker. Och jag tycker att det är det som är själen, och därför tycker jag att den är så otroligt fysisk och konkret på grund av just det som du pratar om.
Bajsbakterier.
Ja, jag tycker att det liksom, de hänger ihop med varandra.
Okay. Jag hängde inte riktigt med. Men då känns det ju ännu viktigare att hedra dessa liv som har varit en så rent fysisk del av ditt eget liv.
Fast jag tycker inte att, jag tycker att de hänger ju, alltså så här, toaletten är också en del av mitt liv. För att den är ju också uppbyggd av celler. Och över hela badrummet så är det bakterier, luften är fylld av bakterier.
Jag tänker på molekyler kanske.
Molekyler, atomer, alltså allt på minsta beståndsdel, så är man, sitter ju ihop. Allt är bara energi egentligen. Alltså absolut, det här är mikrober, men det är också bara energi. Men man kan ta ner till en ännu mindre nivå än den du är på nu. Och då sitter vi ihop med allt.
Mm.
Rent fysiskt alltså. Sen om din känsla är att du vill hänga ihop med dina bajsbakterier, så får du såklart det. Din spiritualism får vara,
ja, jag tappade tråden ett tag, men nu är jag tillbaka. Jag är med.
Inte jag.
Du har din själ i bajset.
Ser du inte allt?
Blev det? Det var inte alls hit jag hade tänkt att vi skulle komma.
Okej, jag ska inte lägga ord i munnen på dig. Jag tar ett steg tillbaka.
Du, ja, men jag tycker det är coolt att vi aldrig är ensamma. Det tycker jag känns betryggande på något vis.
Det är ju bra, för vi är ju sociala varelser.
Man måste bara liksom vidga vyarna till vilka man är social med. Vi är aldrig ensamma. Hedra ditt bajs.
Public service. Public service. Public service. Public service.
Alltså jag har googlat på lite fler. Det som jag pratade om i vårt första, vårt pilotavsnitt, som heter Hyckel pratar om vad som helst, alltså sex, eller det vill säga sex, eller någonting sånt. I det avsnittet så läste jag upp citat från internet på temat men failing at erotica. Jättekul.
Åh, det var underbart.
Ja, alltså guldgruva på internet. Och jag tänkte att undra vad internet ger mig om jag googlar lite mer på det här idag.
Berätta!
Ja, då googlade jag på men describing women och hamnade på Boring Panda-sidan. Så de här citaten, de kommer ju från olika böcker. Allt det står på Boring Panda, och då kan man googla på men describing women om man vill ha de källorna. Jag läser inte upp dem här. Vi börjar med Stephen King beskriver bröst i The Shining. Då skriver han så här: her breasts swayed like ancient cracked punching bags.
Ancient cracked, ja, punching.
Förvisso handlar det här om en kvinna som ligger död i ett badkar. fortfarande väldigt detaljerad beskrivning av bröst.
Suede?
Ja. Men det är ju inte det enda bröst kan göra.
Nej.
De kan inte bara swaya. Utan de kan även göra så här. Her breasts pulsed with resentment.
Vad betyder resentment nu igen?
Förakt. De pulserade av förakt. Har ni känt att era tuttar har pulserat av förakt?
Nej.
Jag vill säga ja. För det låter som en göttig känsla. Men jag har inte det.
Nej. Nej, men här är vi lite inne på det som vi också var då första gången vi snackade om det här. Att man får ju lite komplex för sina otroligt icke-kreativa och
ja, inkompetenta.
Och oemotionella bröst. De bara är där och bryr sig inte alls.
Nej. Nej. Det är ju därför jag ska köpa nya.
Va? Ska du byta ut taco och... Vad heter den andra?
Chili och taco.
Chili och taco.
Ja, men jag fick ju feedback på det. De är gamla, jag behöver köpa. Jag har fått det igen nu. Han har berättat det för mig att de här är gamla. Köpa nya, mamma. Men sen så... Jag vet inte om han ändrade sig. För han konstaterade också att de är smutsig. Diska dem. Så det kan vara så att det räcker med att jag bara ska diska dem. Att jag inte behöver köpa nya. Så kan det vara ibland att man känner sig att den här är lite gammal och sliten och sen så bara tvättar man av den och så bara det här känns ju som ny. Och så är det väl lite eventuellt med mig. Alltså jag kanske bara behöver en dusch.
Ja. Och då när han säger det här, då kanske du känner att du kan relatera till det här.
Antagligen.
She was about to cover her startled breasts. Hennes otroligt förvånade bröst. Hennes...
Alltså det är mycket att be brösten om.
Mm. Nu är de alldeles chockade. Oh. Chockade tuttar. Det är ett bra föreställningsnamn. Skärrade tuttar.
Nej, jag kan inte relatera.
Nej. Okej, okay. Då går vi in på tema män beskriver hur de tycker att kvinnor ska se ut. Och det här tyckte jag var spännande. Jag hade egentligen velat börja med det här, men nu blev det inte så för att mina notes var i ordning. Apropå att kungen nu har beskrivit sin 45-åriga, otroligt kompetenta dotter och soon queen to be, som denna unga kvinna, som ju verkar ganska kompetent typ, eller vad han nu sa i den här SVT-intervjun, som ju var a disaster. Mm. Helt vansinnig. Då han tyckte jättesynd om Carl Philip, som vid 1,5 års ålder blir fråntagen titeln som kung, och det är ju så hemskt, men att Victoria, ja, hon verkar ju ändå tycka att det är lite kul, har jag väl ungefär förstått. Rolig skillnad på engagemang för hans dotter och hans son. Men eftersom att han då beskrev den som sagt 45-åriga extremt kompetenta kvinna som en ung kvinna, så alltså absolut, hon kan väl vara ung, men ja. Så tänkte jag att här är det någon som känner på ett annat sätt, som skriver så här. Madame Danglars, whose beauty was quite remarkable in spite of her 36 years. Hon var snygg trots att hon var så gammal som 36. Hur känner ni när ni hör det?
Medelålders.
Du känner dig lite medelålders.
Ja, den gamla smutsiga tuttar.
Ja.
Jo, men den här kan jag väl relatera till då. Förutom den delen att jag trots allt är ganska snygg. Men jag är i alla fall gammal. Åtminstone delar av mig.
Också en sån här. Här kan man också se, här kan man testa att använda som komplimang till någon gång. Her eyes looked like they'd been borrowed from someone beautiful.
Va? Det kändes jätteobehagligt.
Ja. Ja, man vet inte. Är det liksom skräck eller är det bara... Du är rätt ful, men det ser ut som att du har lånat ögonen från någon som är snygg.
Det är en jättedålig komplimang till någons ögon.
Det är som att du har lånat dem från någon, en snygg person.
Men de kan ju inte vara dina.
En annan komplimang som man kan testa är om man vill beskriva någon. Hur någon som är hot stuff kan man säga. She had breasts, hips, arms and legs. She was flesh and blood.
Ja, men det är ju sakligt. Utan värdering.
En kropp.
Ja, men
där var hon hade en kropp.
Ganska många av bitarna verkade vara där de skulle vara. En bra början.
Det är jättebra början.
Hon skulle kunna komplettera, köpa ett uppgraderingskit. Öron.
Det säger heller kinder. Inte jättemycket om individen, tänker jag.
Nej, men han, här har hon inga
eller om det var hennes kroppsdelar eller om hon har lånat dem från någon som
ja,
var
precis.
Snyggare.
Det blir ju mer makabert om det är som när Hyckel åker till Medeltidsveckan och halva skuffen är fullt av olika här kroppsdelar.
Om det här var det enda hon hade. Bröst, höfter, armar, ben. Hon var flesh and blood. Hon kanske bara en torso liksom. Eller alltså, huvudlös i alla fall.
Om hon samtidigt befinner sig i bagageutrymmet på en bil, då skulle jag bli lite orolig.
Mm. Då tänker jag att då har du fel. Då byt. Nej. Här har vi då en som beskriver beskriver en snygg person. But Amber, kind, green-eyed Amber, with her long red curls, her cinnamon-flavored skin, her Barbie doll vagina. Amber, that lovely girl.
Mina Barbie-docker.
De har inget kön.
Nej. De var väldigt opersonliga.
Könlösa.
Ja.
Vadå hör Barbie doll vagina?
Platt.
Slät. Det var ingenting.
Är hon obefintlig.
Ja, okay. Det är ju den vägen. The dark thought kan ju gå dit också. Menar han att...
Och rullar i kanel.
Och rullar i kanel.
Nej.
Dansvärt.
Men kanel är ju gott. Men inte bara. Man måste ha någonting som man blandar ut kanelen i.
Skin.
Men det känns ju som att det här skulle kunna bli så här, bli en Barbie-docka, operera ditt kön till ett ingenting. Bara platt, hårt.
Nej, det är ju inte en långsiktig, hållbar lösning.
Nej. Det är
nej.
Det
ju. Nej, skriv om, skriv rätt. She had a vagina, flesh and blood.
Ja.
Ja.
Ja,
varsågod.
Ja, varsågod, vi gör det här. Här vill lite mer en längre förklaring över någon som är snygg.
Är längre är inte alltid bättre, men vi får se.
She must have been 27-28 years old and she was stunningly beautiful. Intensely black hair, tragic eyes that were jungle green, crowned by full eyebrows raised in slight surprise, lips as if silicone filled, but in reality fattened merely by the nature of epifemeral ethnic mixtures. Därför man är lite liksom...
Exotism.
Ja. Condé saw himself threatened by small breasts pointing skyward like surface-to-air missiles and perceived the woman's hips either as an oasis of peace or as a battlefield. Her skin shone thanks to a smoothness reached at the point of her maximum splendor, tinged with that color made by a few drops of coffee in milk.
Attacktuttar och krigshöfter.
Eller fredshöfter. Jag känner att jag vill lite prestationsångest där, att jag inte vet vilka jag har.
Vill jag? Nej. Jag är inte säker på vilka höfter som är för vilka aktiviteter.
Nej.
Det var så mycket engelska så att utbrändhetshjärnan hängde inte med i svängarna där.
Nej.
Jag fastnade på missiltuttarna.
Mm.
Han kände sig hotad av hennes missiltuttar.
Och hon har tragiska ögon den här.
Mm.
Otroligt vacker med tragiska ögon.
Mm. Och missiltuttar.
Mm. Ja.
Då tänkte jag på våra nya fina bröst vi har fått.
Just det.
De är lite
har
så...
lite missiltuttar.
Ja, har de faktiskt.
Potenta.
Mm-hmm.
Potenta missiltuttar.
De kan man ju också svänga någon i huvudet med.
Mm. Ah, gud.
I ögat.
Jag fick en bröstvård av dem i ögat igår. Det gjorde ganska ont.
De kan man alltså få se på våran föreställning. Vill jag bara... Tis.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Och här har vi då... Om man nu känner att så här, det där är inte riktigt det jag skulle vilja... Alltså, så jag skulle beskriva mig själv. Om man känner att det här inte har varit relaterbart hittills så kommer här en man som 100%. Har låtit en kvinna i sin bok beskriva sig själv. Mm. Så det kan man skriva på sin Tinder-profil.
Describe yourself.
Nothing special, I'm afraid. How about yourself?
Slightly taller than average. Flashing green eyes. Raven hair falling in luxuriant waves to my waist. Unless I pin it up. To emphasize my high cheekbones and full lips. Narrow waist, pert breasts, long legs, alabaster skin that flushes vividly when I am passionate about something, which is frequently.
Och då svarar han så här. Your description is reminiscent of my late wife, God rest her soul.
Här har vi en kvinna som hejar på sig själv.
Här har vi en kvinna, ja.
Hon har stått med armarna upp när hon har skrivit det här.
Ja.
Fast det var ju snövit, eller?
Ja, det kan det vara. En tänker på de pearty brösten eller på...
Alabaster skin.
Mm. Men var det inte alla rätt på Snövit?
Ja, det kan det för sig vara. Ja. Men hon verkar heta Nell i den här. Mm.
Och är han drottningen?
Alltså
då?
Jag tänker att om man raggar på någon så är det ju inte ett tips att säga att påminner mig jättemycket om min döda fru.
Nej, men det finns ju många tips som män som raggar inte borde ha lyssnat på.
Det är också väldigt konstigt om man sitter så här, nu är vi på dejt och man frågar, jaha, berätta någonting om dig själv. Och så berättar man hur man ser ut.
Eller man får inte reda på situationen här. Nej, jag tänker att de nätraggar.
Ja, de verkar skriva
annars är det
till varandra.
Jättekonstig.
Men om de nätraggar, då kan hon ju inte se ut så här. Utan då sitter hon ju och tittar på en bild på Snövit. Och beskriver liksom.
Det är det som händer. Ha? Just det. Och då är det mer, då ska man läsa den så här istället. I am slightly taller than average. Flashing green eyes, raven hair falling with luxuriant waves to my waist. Unless I pin it up to emphasize my high cheekbones and full lips. I've got narrow waist, pert breasts, long legs, alabaster skin that flushes vividly when I am passionate about something, which is frequently.
Ja, mycket mer logiskt.
Ja.
Och han bara, inte en till där jag hört. Det hade ju varit... död fru, swipe vänster.
Det hade varit roligare om det var lilla sjöjungfrun eller något.
Ja.
Så man bara...
I've got a fishtail, damn it! Fan, Ariel, är det du igen? Mm.
Du påminner mig om min guldfisk.
So hot. Alltså jag har en som är väldigt dark.
Mm. Ja, men det låter upplyftande.
Mm. The voice belonged to a plump, round-faced woman of the sort that develops a good personality because the alternative is suicide. Tystnaden som lägger sig.
Hon är så ful så att hade hon inte varit trevlig hade hon tagit livet av sig.
Ja, det är så himla hemskt. Och anledningen till att jag också har med den är bara för att man bara, nej, du är inte här för att vara snygg i någon annans ögon. Du är inte här för att vara trevlig i någon annans ögon. Du behöver inte ha en good personality. Du behöver ingen, du har rätt att existera bara rakt upp och ner.
Ja.
Det här är bara vidrigt, tyckte jag.
Eller du kan också ha en good personality trots att du är snygg.
Ja. Och då kan man göra som den sista, som är handlar om en man som har en morning erection och kryper närmare och närmare kvinnan. Han ligger bredvid och hon kryper längre och längre bort från honom. Och han kryper närmare och närmare och närmare. He didn't notice, refused to notice, crept closer with his stubborn, stifled urgency. Till slut så trillar hon ner i golvet.
Oj, vad heter det i Jennys vokabulär? Sängstupet!
Ja, just det. Sovstupet.
Sovstupet.
Ja, precis. Så trillar hon ut för sovstupet där han har jagat henne. Och då sätter han sig upp. Herregud! Och hon quietly got up off the floor, shaking her head, wordless in fury. She stuck her hand into her panties and fished out a pad soaked with blood, holding it out toward him. Och jag tänker, om någon har jagat dig ur sängen för att han vill ligga och du inte är sugen, så kan du också bara kasta den här bindan på den personen. Jag tänker,
mygla honom.
Ja, take it one step further.
Kasta, då tänker jag att man också blir ansvarig för att tvätta lakanen.
Vad heter det? Ansiktskit, mask. Vad heter de? Man lägger på en liten lapp på fejan.
En liten lapp?
Med grej.
Sheetmask.
Sheetmask.
Det låter ju kul på svenska.
Skitmask.
Ta skitmask med de små mikrobioderna som Hanna pratade om förut.
Ja, nej.
Och så lite mens.
Ja, nej.
Public service.
Det har jag sett någonstans om någon som har gjort en ansiktsmask av sitt mensblod.
Och sitt bajs, tänkte jag skulle säga. Mensblod kändes bättre än bajs.
Inte sett.
Jag tycker ingenting av det känns bra.
Nej.
Alltså jag har ju sett folk som har fått bajs i ansiktet, men det var inte on purpose. Och det är ofta folk som har barn. Då kan ju bajs hamna lite.
Check.
Precis var som helst.
Det är verkligen olika. Om man inte följer upp det med det var folk som har barn, då är det ju verkligen... Det kan vara så himla, man bara, ja, det är såklart det är så, eller jaha, ja. Mm.
Med aktiva ingredienser.
Eller lik, då. Det är ju inte aktiva ingredienser i bajs nu enligt Hanna, eller som vi har
hört
här.
Men det också.
Finns väl levande också?
Ja. Inte sterilt.
Va?
Det är ju inte lik nej, heller.
Så, nej, då blir det en helt ny kontinent. Massa roliga livsformer.
Det tar vi i nästa avsnitt,
va? Ja, mm. Kanske inte nästa. Nej, nästa. Jag tror jag ska följa upp lite på de här små djuren som lever i ens ansikte. Och kommer ut på natten och har sex.
Oh, nej! Nej,
och deras... inte! Nej, jag tror att vi börjar närma oss, Cecilia. Åh, oh, vad roligt vi ska.
Nej, inte jag med.
Nej, det är du och jag som poddar nästa gång.
Nej! Nej!
Välkommen nej, till ansiktsorgie med Ami och Hanna.
Ja,
oh. Oh, då ska vi inte ens prata om hångel.
Nej.
Oj, oj, oj.
Men det här var i alla fall det som jag hade om män som beskriver kvinnor. Det kan man alltid roa sig med.
Ja, men män är bra på mycket. Mm. Det får man ge dem.
Ja, kul att de håller på.
Public service!
Vi kommer också, när den här podden har släppt, så kommer vi ha startat Patreon. Det vore jättekul om ni vill stötta oss där. Och vi kommer ju släppa biljetter, eller snart släpps biljetterna till våran show på Kulturhuset Stadsteatern Frisen. Biljetterna kommer släppas i slutet på januari, början på februari. Och det kommer finnas ett begränsat antal biljetter till specialpris för våra patrons. Så gå med där, för då kommer ni ju direkt få en uppdatering när de här specialbiljetterna släpps.
Och då kan ni köpa dem till ett superbra, speciellt rabatterat pris för att ni var först att bli patreons. Och känner ni så att jag gillar den här podden, den är trevlig, jag vill fortsätta lyssna på den. Då tycker jag att om du också känner samtidigt att jag har en liten slant att avvara varje månad. Det har man ju inte alltid, men om du är en av dem som har det så är du jättevälkommen. Och bjud gärna in andra människor som du också tänker kommer ha glädje eller nytta eller någon annan funktion av den här podden. Så kan de också få vara med.
Ja, men precis. Så kan vi fortsätta podda och...
Har de fobier är ju det här ett prisvärd form av KBT.
Ah, fy fan. Herregud. Jag är alldeles varm. Usch, vad mycket. Åh, vad många utmaningar i en och samma. Vi har samma avsnitt.
Heja dig.
Mm. Usch.
Jingle, jingle, jingle!
Jingle, jingle, jingle. För att vi håller ju på nu och repar vår föreställning. Och idag snackade vi lite om, som också pratade om i början, prestationsångest.
Mm-hmm.
Och hur den kan ta sig uttryck även inom liksom en grupp när man jobbar. Långt innan man ens är på väg att ställa sig på scenen. Hur känns din prestationsångest, Hanna?
Den är djupt sammanknuten med utbrändhet just nu. Att jag inte orkar. Det är tråkigt. Så.
Min prestationsångest är oftast värst innan jag sätter igång med repprocess. Så att jag har, fram till i dagen innan vi började repa då. Där pikar den liksom. Och den består i framförallt att jag aldrig tror att jag kommer komma på någonting mer i mitt liv. Och det är en slags uppförsbacke att starta i. Tills man startar. För inser man att jag står inte längst ner. Utan jag är åtminstone kanske halvvägs redan. Men jag ser aldrig det innan jag liksom kommer igång och jobba. Då är jag bara på botten och det är bara uppförsback åt alla håll. Mm. Hur känns din, Cecilia?
Alltså jag tycker att jag blir alltid lika fascinerad över att man glömmer bort att så här, det är ju ingen som vet vad vi ska göra innan vi själva har kommit på det. Och därför kan det kännas så galet innan man sätter igång. För att man bara, men vi vet ju ingenting, vi har ju ingen aning om, varför har jag inte koll på det här? Och så är det för att det finns ju inte än. Men den känslan är liksom alltid, oavsett om jag ska skriva någonting eller sådär, så är den, det är ganska häftigt. För man fattar att så här, det här kommer ju finnas. Alltså om några veckor så kommer det finnas någonting som inte fanns innan. Vilket ju är prestationsångest i sig. Men sen tycker jag att det är roligt så här, man för att skapa på något sätt så man går ju ur sin comfort zone för att hitta roliga saker och det kan ju sätta igång prestationsångest, man vill hitta saker på ett bra sätt, man vill, nu när vi jobbar med humor så är det också, det kan vara läskigt att så här, man ger ett förslag och så bara tänk om ingen skrattar när jag ger det här förslaget. Ens för oss bara. Att det liksom, för publiken, då har ju vi varandra. Och då är man ju liksom överens, då har man ju lagt någonting. Och då kan man säga, publiken kanske tycker om det eller inte tycker om det. Men då har vi en trygghet liksom. Men i det här skedet så kan jag tycka att det är läskigt att bara så här ge förslag. Att så här, för, och det är ju så här för tidigare erfarenheter som man kan ha av att saker bemöts eller tas emot på olika sätt. Så att jag kan nog känna liksom att så här, åh, är det här en bra idé? Tänk om de inte skrattar, tänk om de tycker att det här är tråkigt. Tänk om, alltså att det hela tiden finns med. Och samtidigt så försöker man ju då, alltså det viktiga är att det inte får styra. Det får ju inte göra att jag inte ger mitt förslag eller sånt. Och det är ju för att jag också respekterar er eller litar på er och vill att ni ska tycka att jag är rolig.
Alltså jag har ju ofta väldigt mycket beslutsångest i det mesta. Jag tycker det är så tråkigt och obehagligt att ta beslut. Och en sak som jag har med mig från en av alla mina utbildningar som jag gått, som, när vi gick tillsammans på Skara skolscen, är från vår röstlärare där, i något projekt som vi gjorde, där hon sa att fastna inte i valet, utan gör ett val snabbt och börja arbeta. För det arbetet som gör det, det är inte valet som gör det. Och det har jag, det är 10 år sedan, men det är en av de sakerna jag kommer ihåg bäst tillsammans med ett, som jag har fått från min kollega som jag jobbar med nu. Lita på processen. De två. Det är så här. Saker som jag liksom faller tillbaka på när jag, den här prestationsångesten vill ta över. Att bara, nej, det ska inte vara klart. Jag behöver inte ha alla svaren. Och det gör inget om inte det här var det ultimata valet. För det är arbetet och processen som gör det liksom.
Det kopplar jag an till det vi pratade om igår. Att det här learn by failing, not by thinking. Ja. Som är ett sånt bra citat tycker jag. Att så här, gör och så funkar det eller funkar det inte. Men försök inte tänka ut de olika scenarierna. För det kommer oavsett aldrig stämma ändå. Och för er som inte håller på med scenkonst. Och kanske inte är vana vid termer som processen. Så är det alltså ja, hela repprocessen. Hela processen med att lära sig manus. Ta fram saker. Och att en föreställning är ju aldrig klar för en premiär. Den kan ju ändras hur mycket som helst. Även efter genrepet, dagen innan premiär, så kan ju fortfarande vad som helst hända. Och att lita på att både när det går åt skogen eller när man behöver stryka allt eller ändra allt eller det känns dåligt eller det känns jättebra, så kan fortfarande allting gå åt ett annat håll. Och vad är det? Mm. Och för att det är ju liksom, ja, det är ju vi som skapar.
Kom och se våran show. Det blir kul.
Ja, det blir kul. Det ska bli väldigt häftigt. Vi har fått massa nya bröst. Vi har 6 par bröst nu, förutom de vi redan har på kropparna. Så vi har jättemånga bröst. Det är värt bara för det. Kom och se showen. Tipsa era kompisar om podden.
Gå med Patreon. Jingle, jingle, jingle.
Jingle, jingle, jingle. Eftersom det här är avsnitt 9 eller 10. Så,
eller 1.
Så ska vi också tacka fantastiska Henrik Rydberg som stöttade våran Kickstarter så himla mycket för att vi skulle kunna göra den här podden. Tack så mycket. Vi vill också säga ett stort tack till Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Production som producerar den här podden. Du är en klippa och en pärla. Vad tycker ni? Hur gör ni för att bota prestationsångest eller peppa er själva?
Eller sörja ert bajs.
Precis.
Alla de viktiga frågorna i livet.
Ja.
Let us know.
Ja. Har du någon bra ceremoni? Hej då!
Hej då!